Ska jag hämta lite kaffe?
Ja, men det kan vi börja med. Vi börjar med kaffe. Ja. Då säger vi välkommen till Anders Månsson.
Tack så mycket. Tack.
Vad kul att vi fick komma in till ditt lilla kryp in här på Fokushuset i Norrtälje.
Ja.
Nu har ju vi pratat lite om ångest tidigare i programmet. Vi kan väl lite om det, men jag känner att jag har ju gått i en ångestskola hos dig.
Ja.
Och det är ju någonting, en grej som du har skapat själv, ångestskolan. Så jag tänkte att det är kul att ta in en expert på ämnet så att folk får lära sig lite mer om det här. För det är ju inte helt lätt att kanske identifiera ångest och förstå att det är okej och att alla har det. Så jag tänkte att vi skulle prata lite om det. Så du får jättegärna berätta om den här ångestskolan.
Ja, ångestskolan kom väl till för att vi kände och jag kände här på Fokushuset att ångest är ju en stor del i människors psykiska ohälsa. Någonting som återkommer väldigt ofta. Och vi har också upptäckt att det är många som inte har riktigt koll på vad ångest är och hur det fungerar, vad som händer i kroppen och varför vi är ångest. Och då tänkte jag så här att det vore ju bra om man kunde ge lite utbildning till de som känner att de vill veta mer om ångest. Att då få en inblick i vad det är och hur det fungerar och vad som händer. Och det har man ju väldigt nytta av sen om man till exempel går vidare i en samtalsbehandling och veta vad ångest är. För då behöver inte jag sitta och upprepa det med varenda patient jag träffar, utan då har de kanske en ganska klar bild av vad det här är och jag kan återkoppla till saker, kommer ihåg från ångestskolan när vi pratade om det här och just det, och vad som händer. Att de får en större liksom, vad ska man säga, närhet till vad ångest är, att det inte bara är någonting som är jättefarligt som man ska hålla sig borta ifrån.
Mm.
Så mot bakgrund av det så skrev jag ner ett, vad ska man säga, en utbildning. Mm. Det är en patientutbildning. Man brukar kalla det för psykoedukation när man jobbar med det här. Och det är alltså 6 gånger man träffas under 1,5 timme. Och pratar runt ångest och jag och min kollega går igenom lite vad det är, vad ångest handlar om helt enkelt.
Så det är någonting man får... slussas in i innan man kommer på möten då, eller samtal här.
Ja, och det oftast är det så. Ibland så kan man ha gått här ett tag också, men man kanske inte har jobbat så mycket just med sin ångestproblematik, och då kan man också få komma till gruppen. Och...
Jag hamnade ju här på grund av då det är ju en podd om ADHD framförallt. Mm. Och blev ju hitslussad och tyckte ångestskolan, jaha, ska jag gå i skola igen? Nu tänkte jag, behöver jag det? Sen inser man väl att man vet ju hur det är att ha ångest. Mm. Det är inte alla som vet att det är ångest de har.
Nej.
Men sen kan man ju ingenting runt det, varför man får det.
Mm.
Som man då lärde sig i din skola, att det inte är någonting farligt och att det finns i våra hjärnor från början och att det faktiskt är helt nödvändigt att ha det.
Ja, så är det ju. Ska jag berätta lite om ångest, var det kommer ifrån?
Ja, absolut. Ja. Lite ångest för dummies.
Ångest
kan vi ta.
For dummies, ja. Ångesten fyller ju faktiskt en livsviktig funktion för oss människor. Hade vi inte haft ångest hade inte någon av oss varit här idag. För då hade människosläktet dött ut. För ångesten är egentligen en signal att det finns ett hot runt omkring oss, men också ett hot in i kroppen, någonting som händer i kroppen. Och det här har vi förstås haft nytta av, för att om man tittar på ett tillfälle som ger ångest, som det kunde sett ut när vi var jägare och samlare för, inte vet jag, 100-150 000 år sedan, när vi började leva som flockdjur och vi gjorde saker tillsammans, så att gå ut på jakt till exempel för att få mat var ju viktigt. Hade vi inte haft ångest, då hade vi inte kunnat avgöra vilka situationer som var farliga. För just att vi upplever ett hot som känns att det här är inte så bra, det väcker ju en obehagskänsla i oss. Och egentligen väcker det också en signal som säger åt oss att nu måste jag agera för att kunna rädda mig själv eller rädda mina andra som jag har med mig här i min flock. Och då blir det ju väldigt viktigt att förstå att ångesten är egentligen, när jag känner ångest, det är egentligen ett inlärningstillfälle. Ett inlärningstillfälle för mig att nästa gång förstå vad jag behöver göra. Så det hade jag inte förstått det, där hade jag gått in i samma fälla om och om igen. Då hade jag gått rätt in i den här grottan, den här grottbjörnen fanns och blivit uppeten. Men ångesten har hjälpt mig att förstå att det här är faktiskt farligt, så nästa gång jag går dit, då stannar jag lite och tittar in lite försiktigt. Finns det någonting farligt där kanske? Så ja, vi måste planera lite här hur vi ska göra för att lösa det här. Det är ångestens uppgift. Den grundläggande uppgiften. Och det har alltså hjälpt människan att utvecklas och komma framåt här i livet. Annars hade vi varit utdöda för länge sedan.
Alla hade blivit uppätna av björnen. Eller ramlat ner för stupet. Eller,
ja, eller hur? Ja. Alla de här sakerna som vi... Så det, man kan då säga att ångesten är en reaktion på ett yttre hot, men också ett inre hot. Som man till exempel kan uppleva vid specifika ångestutstånd, till exempel som vid panikattacker. Då upplever kroppen ett inre hot. Det är någonting som händer in i kroppen som inte är bra, som jag måste försöka skydda mig ifrån.
Men förut då, då vi verkligen behövde det för att överleva, så känns det ju ändå som att ångesten var väldigt logisk.
Ja.
Idag så har vi ju inte riktigt samma, vi behöver inte gå in i grottan lika ofta och kolla om det finns en björn där. Det är andra typer av faror som vi felaktigt identifierar som en fara.
Exakt, ja, så är det. Vi lever i ett samhälle, precis som du säger, där det inte finns så mycket naturliga hot. Låt oss säga att vi är egentligen gjorda för att leva under ett ständigt hot faktiskt. Man kan ju då se, det jag har träffat patienter som till exempel har varit under flykt från krig i åratal. Och då tänker man, hur klarar man det, börjar man fundera. Det måste vara, usch vad jobbigt och hemskt det måste vara. Och det är det också. Men det är också ett naturligt sätt att agera för människan, för vi måste hela tiden tänka på vår överlevnad. Att vi måste fly, vi måste hitta tak över huvudet, vi måste hålla samman vår familj, vi måste skydda vår familj och så vidare. Alla de här sakerna är ju helt naturliga för människan, och det gör man kanske under flykt från ett krig. Att hela tiden ha ett ständigt hot omkring sig gör att man faktiskt agerar och att man faktiskt klarar det här. Det är därför de människorna klarat det här. Och sen när man då kanske hittar sin trygga hamn i Sverige till exempel efter många år på flykt, då finns det inget hot längre. Och vad händer då? Jo, då kommer allt i fatten på något sätt. Allt man har varit med om. Och man blir helt enkelt kanske någon som inte fungerar så bra längre. Därför kan det vara svårt för flyktingar som har flytt från krig just att assimilera sig i Sverige och liksom känna en tillhörighet. För det här blir väldigt främmande för dem. Det finns inget hot. Jag behöver inte vara rädd när jag går ut på gatan. Det kommer inga bombplan och liksom kommer att släppa massa bomber där vi bor. Jag behöver inte vara rädd för att barnen ska bli skjutna av en krypskytt. Alltså allt det här försvinner helt plötsligt. Och då fastnar ju ångesten hos dem. För det har ju de kunnat agera på tidigare. Då har de kunnat gjort någonting åt situationen. Nu är det bara en oroskänsla som man inte kan ta på, som man inte kan göra någonting åt riktigt. Och då mår man väldigt dåligt. Så det är ett ganska typiskt scenario hur det kan se ut för en person som till exempel flytt från krig och kommer till Sverige.
Är det det där man kan kalla för PTSD?
Ja, oftast är det så att då kommer de här jobbiga känslorna och tankarna tillbaka. Och det blir också då väldigt, det känns väldigt mycket i kroppen, för du kan inte agera ut de här. Du kan inte göra någonting åt det. Du bara känner det som ett hot, men det finns inget hot. Och då är det ju någonting som händer i kroppen på dig. Du bara känner det, men du kan inte göra någonting åt det.
Men om man helt plötsligt, man kanske har varit med om någonting som barn och i vuxen som man inte tagit hand om, och helt plötsligt så får man den här obagskänslan i kroppen och man känner att man ska dö, det är hjärtat som bultar. Hur vet man då, identifierar man det som ångest? Om det är nu det där. Men det känns ju som att det väldigt ofta är det. Du får ju oftast inte bara en hjärtattack kanske.
Nej, och, jo, men så är det ju ofta som du pratar om PTSD, posttraumatisk stresssyndrom. Mm. Då, man kanske har varit med om en traumatisk upplevelse eller flera traumatiska upplevelser i livet. Misshandel, sexuella övergrepp, närstående har gått bort och så vidare. Kanske varit med om en hemsk olycka. Det är typiskt sådana saker som ofta skapar PTSD. Ja, det ger ångest, för man får ju då liksom så att säga minnesbilder som kommer upp ur det här. Det skapar ju oftast då kanske i en känsla som finns närvarande när man, om man då drabbas av ett trauma, är ju oftast känslan av att inte kunna göra något. Mm. Och den är ju väldigt jobbig. Den går ju tvärt, för om vi blir överfallna på något sätt så vill vi ju kunna göra någonting. Men ofta så stänger ju kroppen ner i den här situationerna. Och det är ju oftast, och det är en av de här tre F-en ja. Som vi har pratat
ja,
om.
Precis.
Och det är alltså och det är som ångest handlar om. Och det, alltså, ångesten har ju liksom tre olika ansikten hur vi handskas med vår ångest. Och det ena är ju då, om vi tar de här tre F-en, och det är ju då flight, alltså det betyder att man flyr från hotet. Och så har vi fight, och det betyder att man slåss med hotet. Och så har vi freeze, och då gör vi ingenting. Vi fryser till is och hoppas att det på det bästa, så att säga, att det ska lösa sig.
Vi kan ju tänka då att det står en björn framför oss. Mm. Flyr vi, springer vi därifrån, slåss vi med björnen, kanske inte.
Nej.
Eller fryser vi till is. Och det är där jag är intresserad av, om det finns några speciella... typiska händelser där de här olika F-en oftast tar över människan.
Det gör det ju. Och jag säger, den som kanske oftast kommer till oss, det är flykt.
Mm.
Alltså vi flyr från det som hotar oss, det som är jobbigt och det som är svårt.
Och då behöver det inte vara att man springer, utan man kan stänga ut saker.
Ja, man precis. Kanske... Man kan dra täcket över huvudet, lite så. Alltså vi och låtsas att det inte finns.
Mm.
Freeze är mer en mer tydlig känsla, som kanske just om man pratar om en våldtäkt till exempel, där offret ofta fryser till is för att man känner sig helt maktlös och man tror att det ska bli värre om jag gör någonting. Och det är liksom, det är också en gammal känsla, som att står jag tillräckligt still så ser han mig inte. Och det är det man tänker med björn. Då kommer den gå därifrån. Det är inte intressant. Och det säger man idag. Ser du en björn så ska man vara still. Men det ska man inte. Man ska ju faktiskt skrika åt björnen och gå mot den.
Mm.
Så det är lite så här, det är lite olika. Men just freeze finns ju också. Till exempel om man kommer fram till en olycksplats först. Och bara ser att det är kaos. Och jag vet inte vad jag ska göra. Det blir så mycket. Det blir liksom en overload av... vad ska man säga, känslor och tankar, så jag kan inte någonstans hitta någon tråd att dra i, utan att jag bara stänger av liksom. Flykt däremot, och det är väl det vi använder oftast, för om man säger så här, att människan egentligen vill ju må bra, vi vill må väldigt bra, det är liksom det vi strävar efter hela tiden, och det är vår hjärna strävar efter att vi ska må bra. Och då, att må bra, det betyder att det finns inget hot, att vi kan känna oss lugna, vi kan känna oss trygga, och vi ska också ha, vi ska vara mätta, vi ska ha värme och så vidare. Mm. Alla de här sakerna är någonting som människan eftersträvar hela tiden, för när alla de kriterierna är uppfyllda i livet, då betyder det att jag kommer att överleva en dag till. Så det här är, så det, och det skapar ju en trygghetskänsla i människan som är viktig. Så när vi stöter på hot så vill vi ju inte känna den här obehagliga känslan. Så vi undviker den känslan, eller vi flyr den här känslan genom att göra någonting som gör oss lugna. Och det är ju då en flykt ifrån problemet. Alltså, och man säger det, om man tittar på det rent praktiskt, om jag får en panikattack när jag ska gå och handla, så är ju det vanliga att jag går därifrån, för då går ju ångesten ner. Då känns ju inte hotet reellt längre, utan då har ju det försvunnit. Och det är klart, då behöver jag inte känna allt det här obehagliga som en panikattack innebär. Men det är ju bara så en stund, för problemet kommer tillbaka nästa gång jag ska gå och handla. Mm. Så känner jag exakt samma sak igen. Och då har jag alltså inte hjälpt mig själv på lång sikt genom att ha ett sånt beteende, ett undvikande beteende eller ett flyktbeteende.
är det det många söker för och ser att man har hamnat i det här? Mm. För jag tänker att det är nog väldigt ofta som man vill fly för stunden och det kan bli till exempel missbruk av det eller andra, att man undviker att man då hamnar i en ångest som faktiskt hindrar en från ens vardagliga liv.
Exakt, och det är då det blir en ångestsjukdom så att säga, att det här ger mig så stora man ska säga, problem i vardagen, att jag inte kan leva det liv jag vill göra, utan det här styr mig hela tiden. Och det är precis som du säger, att ta till droger eller alkohol, det är också ett sätt att fly förstås, för det hjälper för stunden. Det försvinner ju sen. När jag vaknar morgonen efter så kanske jag mår ännu sämre, jag kanske har ännu mer ångest. Och det lättaste sättet att få bort ångesten, för det är det jag vill inte känna ångest, så dricker jag igen. Och så har man fastnat i ett beroende så att säga, och då är det ju svårt att kanske bryta det själv, och då behöver man hjälp. Men även när man har märkt att jag kan inte gå ut och handla längre, eller jag kan inte gå utanför dörren knappt utan att känna ångest. Och då kan det ju vara massa olika, inte bara panikattacker som kommer ut, man kan också känna en social ångest, att alltså träffa andra människor, att bli bedömd av andra, man tycker andra tittar och tycker saker om en hela tiden, som också finns ofta med tillsammans med panikattacker, eller om man har panikångestsyndrom då, så att säga, att det finns med ofta social ångest och även något som heter agorafobi. Och det är också en väldigt gammal känsla som handlar om rädsla för att vara på öppna och okända platser. Och det är oftast det man, som om man har panikattacker, hela tiden försöker försäkra sig om att det finns en flyktväg, för det handlar om. Då kan man också gå tillbaka när vi var samlare och jägare för 150 000 år sedan. Det var livsfarligt att vara på en helt öppen plats, för då var man ett lätt offer både för djur och andra stammar eller grupperingar. Så det var ju någonting man undviker, så det är någonting som sitter väldigt djupt i oss. Och det är det som många som får en panikattack känner, att jag är så utsatt i den här situationen. Alla ser mig, eller gör de det inte, skulle ingen märka om jag svimmade eller försvann härifrån, vad skulle hända? Vad kan jag ta mig ut? Var finns toaletten? Och så vidare. Och alla de här tankarna börjar då snurra. Och då blir det en spiral som snabbt går neråt, och då kan man då dra igång en panikattack. Och det kan ju finnas andra situationer också förstås som väcker, men jag tog en ja, situation absolut. Som är ganska vanlig.
Och det kan också leda till självskadebeteende av massa olika slag, precis som kanske alkohol då är.
Ja, självskada är ju oftast ett sätt att ta hand om sin ångest. Och jag säger ta hand om inom citationstecken, för det, alltså,
det kortsiktiga.
Det är kortsiktiga återigen, för jag känner... Alltså, jag har en ångest, men jag vet inte riktigt vad det är som gör det här, att det gör så ont i mig. Men om jag då flyttar det här till en riktig smärta, då blir det lättare för mig att flytta. Liksom, ja, men nu förstår jag, liksom, nu känner jag någonting. Nu händer det någonting.
Det här kan jag ta på.
Det här kan jag, ja.
Jag tänkte vi skulle prata lite också om just ADHD och ångest. Och hur kommer det sig att det finns så många som har... Nu har ju alla ångest har vi pratat om.
Ja.
Men det verkar ändå vara ganska mycket där med ADHD.
Ja, och det har man ju sett. Det ska man ju då se också, vad som framkallar mycket ångest är ju stress. Och just stress är ju oftast något som finns med hos personer med ADHD. Den känslan av att uppleva stress kan vara ganska närvarande och komma väldigt ofta. Och i situationer där man kanske också inte känner att man klarar av saker, att man misslyckas med saker, att man inte är som andra och sånt här. Och det är ju också något grundläggande som växer i oss, att vi vill ju tillhöra flocken. Vi vill vara som andra. Det är det som är en del av det ursprungliga hos oss. Att vi vill tillhöra flocken. Att bli utesluten från flocken är ju förenat med livsfara. För då kan vi kan inte ta hand om oss själva egentligen. Utan vi behöver människor runt omkring oss som kan hjälpa oss med det vi inte klarar själva. Och det här blir då ett sätt... många personer som har ADHD har ju kanske svårt att... klara av skolarbetet och så vidare, hur man har bra liksom relationer med andra, hur det fungerar. Och allt det här skapar ju förstås en ångest, och det Och det tar ju också på självkänslan också. Det här blir också precis. En sak som att jag känner mig inte som andra. Det är nog fel på mig och så vidare. Och då börjar vi direkt så här. Det är nog fel på mig, jag är inte som andra. Då växer ju det här tillhörighetsångesten så att säga. Växer ju direkt då. För vi vill ju tillhöra. Vi vill ju vara som andra. Så det är mycket det som drar igång helt enkelt. Men det vet vi ju inte riktigt. Man tänker ju inte så.
Nej, jag tänker att det låter ju som, eller det är ju den här som ni kallar, eller vi kallar, eller det kallas reptilhjärnan. Där vi har utvecklats fast den finns kvar. Man kanske skulle ha skalat bort delar av den som vi egentligen inte behöver. Men det har ju inte hänt, utan det vi har liksom...
Nej.
Och då skapar ju den de här problemen kanske, att vi verkligen vill tillhöra så att vi inte dör utanför gruppen och bygger upp den här, vad jag skulle vilja kalla en onödig ångesten, för den nöter ju väldigt mycket på en. Och det är ju inte förenat med livsfara.
Nej.
Och vara lite annorlunda.
Nej, det är ju inte det. Men samtidigt så är det ju så att vi har tyvärr ett samhälle som strävar efter, kan jag se, vad jag anser också, att som strävar efter likriktighet.
Ja.
Alla ska passa in i samma mall. Än vilka förutsättningar man har. Och det där ser man ju väldigt tydligt i skolan, att det finns ju inget direkt utrymme för att vara annorlunda eller fungera på ett annat sätt. Utan att klarar man inte av att göra precis som, vad ska vi säga, 85% av de alla andra gör, då blir det svårt helt plötsligt.
När jag och min kollega var barn så fanns ju inte det här problemet med att är det någon som har något, alltså tjejer som har problem i skolan. Det var ju dampbarn och jobbiga killar. Men om man satt tyst och klarade skolan på grund av olika strategier eller hyfsad intelligens eller något som identifierades ju inte problemet.
Nej.
Och då byggdes ju den här ångesten och som också ledde till verk och som var mycket upp. Så att den här reptilhjärnan är naturligtvis jättebra på vissa sätt, men på andra sätt så kan den ju verkligen skada.
Ja, och så är det ju. Reptilhjärnan då, som du säger, eller amygdala som den heter då, den här delen i hjärnan. Reptilhjärnan är det vi säger, men i folkmun.
Ja. Det är roligare ord.
Ja, det är det. Det är faktiskt. Amygdala låter inte så spännande. Men samtidigt är det ju där där sitter det, vad det innebär att dels så styr ju alla våra funktioner i kroppen så att vi fungerar, liksom, att hjärtat slår och så lungorna kan fungera och så vidare. Men det är också där vår alla ursprungliga delar sitter som gör, som har skapat oss som människor. Det är det som gör oss till människor helt enkelt. Och där i sitter ju också ångesten i amygdalan. Och det är ju tyvärr någonting som vi aldrig kommer att kunna komma åt. Och det är precis som du säger, men vi har ett samhälle som går åt ett helt annat håll. Låt oss då säga att, om man då säger en diagnos, en neuropsykiatrisk diagnos, som ADHD till exempel. Alltså det har ju funnits med förstås alltid hos människan. Och de personerna, om man säger i ett utvecklingsmässigt perspektiv, har ju det kanske varit de här personerna som vågar ta risker. De som är lite modigare än andra.
Eller mer impulsiva, som eller går mer in till björnen impulsiva. Och dör.
Ja, så kan det vara. Men då har man ju lärt sig någonting.
Ja.
Alltså där ska vi inte göra. Och så hela tiden har, om man då säger människans utveckling, har fungerat med att det finns en personlighet som är lite ångeststyrd och styrd av oro och eftertanke, som hela tiden bromsar lite, som sitter så här, vi ska nog inte göra det där, vi får tänka om hur vi ska lösa det där problemet, som det samtidigt har funnits en annan grupp som hela tiden har pushat, jo men kom igen nu kör vi måste göra det här, för vi måste döda den där grottbjörnen för att vi ska få mat. Och så börjar man, men tänk så här. Ja, och så kan man då enas. Och då, det har ju liksom varit en växelvis, vad ska man säga, samverkan mellan de här två olika personlighetstyperna. Sen finns det ju massa olika smågrader. Man har ju lite av varje, ingen är exakt.
Miljonfrågan. Vad kan man göra åt sin ångest?
Ja, det är faktiskt...
Långsiktig lösning.
Långsiktiga lösning.
Ja.
Alltså det man det man vet om ångest så här, rent generellt säger sig att ångesten, om vi inte gör någonting åt vår ångest utan vi bara låter oss själva känna ångest, så ger det med sig av sig självt faktiskt. Men vi orkar inte ofta vänta så länge, utan vi vill ha en snabb lösning, för att vi som människor vill ju må bra och känna att allt är lugnt och tryggt.
Mm.
Men det är ett sätt att, för det finns ju olika system som reglerar det här i kroppen, olika nervsystem. Vi har det sympatiska nervsystemet som då drar igång allting när vi ska göra oss redo för kamp och flykt, som gör att hjärtat börjar pumpa mer, lungorna börjar expandera, blodet flyttar sig till stora muskelgrupper i kroppen när vi upplever ett hot då. Det är det, alltså det sympatiska nervsystemet som drar igång. Pupillerna vidgas, vi blir liksom mer på alerten, vi blir skärpta, vi är beredda.
Mm.
Och ökar ju också en massa kroppsliga symptom, som jag sa, det här med hjärtat och lungor till exempel. Men det här går bara till en viss nivå. Det håller inte på hur länge som helst. För skulle det göra det, då skulle det faktiskt vara farligt för oss människor. Där har vi ett annat nervsystem som går in, som heter det parasympatiska nervsystemet, som går in och stänger ner det här. Och det gör det av sig själv, så att säga. Bara vi kan vänta ut det, så gör det. För vi kan inte vara där uppe i den här fight och flight modet hur länge som helst, för det skulle inte våra kroppar palla med, helt enkelt.
Är det här som en panik?
Ja, det kan man säga. Det är
som att man inte har den i flera dagar, utan att den går ner efter.
Den går ner efter ett tag. Det är svårt att säga exakt, det är olika från människa till människa hur länge kan sitta i, men det är det som händer, att den ger med sig av sig självt egentligen. Och man kan säga så här, det parasympatiska systemet är det som är mest aktivt när vi sover. Så det är det kroppen strävar efter, att vi ska bli lugna och avslappnade och känna ro bara.
Mm.
Och det gör den av sig självt. Det sköter den helt själv. Men som jag sa, vi kanske inte orkar vänta på det. Vi kanske är i en situation där jag inte behöver, ska vara så länge i en sån här jobbig ångestattack. Då kan jag ju till exempel, man kan hjälpa det parasympatiska systemet att dra igång lite tidigare. Och det kan jag göra med andningsövningar till exempel. Att djupandas blir väldigt viktigt. Mm. För när jag gör det, så ger jag signal till kroppen att nu ska du koppla på det parasympatiska nervsystemet. För när jag är uppe i flight och fight-modet, då andas jag ju väldigt ytligt och snabbt.
Mm.
Och det driver ju på det här sympatiska nervsystemet att jobba ännu mer. Precis som under en panikattack. Det är det som händer. Att kroppen, här är ju det som jag pratade om lite tidigare. Att vi kan uppleva yttre hot och vi upplever inre hot.
Mm.
Sånt som händer när det sympatiska nervsystemet drar igång. Det är ju ett inre hot från kroppen. Och då har vi insula cortex som sitter här uppe också i amygdala. Som talar om för oss att det finns ett hot i din kropp. Och det här måste du göra någonting åt. Oftast är det då att om jag känner den, då ska jag, den naturliga är ju att jag ska fly.
Mm.
Det är det naturliga jag känner. Därför känner många som får en panikattack att de måste ifrån den här situationen de är i. Fast det är inte situationen i sig som är hotfull kanske. Utan det är det man känner i kroppen som är själva hotet.
Mm.
Det är därför det blir så svårt att ta på. Liksom, vad liksom är panikattack? Jo, det är ett inre hot som sätter igång massa egentligen felaktiga saker i kroppen egentligen.
Mm.
Men det parasympatiska systemet kommer ju av sig självt. Men vi kan hjälpa det med djupandning. För börjar vi djupandas, då säger vi åt kroppen att nu ska du lugna ner dig lite. Och då får vi bort koloxiden ur lungorna. Och det betyder att koloxiden finns i de röda blodkropparna för att kunna flytta syret snabbare till stora muskelgrupper.
Mm, mm.
Och det är alltså det som händer.
Mm.
Och när det inte finns tillräckligt med koldioxid, då försvinner den här funktionen för de röda blodkropparna. Så då drar sig det tillbaka. Liksom. Så då kan vi bli lugnare.
Okay.
Så det finns alltså, det finns en helt logisk förklaring varför det hjälper. Det händer någonting i kroppen. Det är inte bara så här att nu andas jag lugnt och bra.
Mm.
Nej, det händer faktiskt någonting i kroppen. Det är väldigt sällan vi är här och nu. Och det är någonting som är viktigt att lära sig. Att liksom återföra sig ifrån alla de här orostankarna. Oro är ju tankar på framtiden. Ältande är ju tankar på dåtiden.
Mm.
För vi kan ju inte ändra det som har varit. Det vet vi ju när vi tänker på det logiskt. Men ändå kan vi ju gå och då just och älta det här. Varför sa jag så? Och varför gjorde jag det? Ja, jag borde ha förstått och så vidare. Mm.
Men om man tycker att det är lite som det här att andas, ja, det är lite flummigt. Nu har vi ju fått förklarat att det är ju inte alls flummigt.
Nej.
Eller mindfulness kan låta lite flummigt.
Det kan låta för lite många. Flummigt, ja.
Och så här, vad ska jag ligga och lyssna på någon som pratar lugnt?
Ja.
Men det är ju inte så flummigt.
Det är inte så flummigt.
Nej.
För det är då att återföra sig till, och då kan vi gå tillbaka till det här jägaren och samlaren igen. För att de var i nuet hela tiden. För de måste hela tiden agera på det som händer runt omkring dem. De måste hela tiden vara i nuet för att det är det som kommer att hjälpa dem att överleva. Det finns inte, om grottbjörnen anfaller så finns ingen idé att sitta liksom och nu sitter man här, fan, man skulle gjort som förra gången. Vad gjorde jag då? Ja, eller att man sitter orolig för framtiden. Alltså att, ja, men tar vi den här grottbjörnen, då är det den sista vi har. Då kommer det inte finnas något mer sen. Vad liksom gör vi då? Ja, men det får vi ta då. Men då får vi jaga något annat då.
Alltså, det är lite som nu med planeten.
Ja, vi löser problemen hela tiden. Ja. Men vi är här och nu. Och det är det vi är gjorda för att vara. Mm. Men det finns ju så mycket att... våra liv är egentligen för enkla för oss för att vi ska liksom förstå det.
Mm.
Eller vår amygdala förstår inte att vi lever ett sånt enkelt liv där det inte finns några direkta hot. Så vi gör ju om allting som händer runt omkring oss till hot egentligen. Även det som händer på Facebook. Eller liksom.
Ja, precis.
Alltså det blir också ett hot.
En ny grottbjörn.
En ny grottbjörn, ja. Ja, så bara... vad grannen äter på fredagskvällen. Eller liksom. Ja.
Exakt. Jag vill fråga dig, jag är jättedålig på det här med mindfulness och tycker att jag blir stressad av att jag tänker, nu ska jag lyssna på någonting och så ska jag slappna av, så ska jag vara här. Men jag blir så stressad av de här lugna rösterna som, och den här plingplong-musiken.
Ja.
Har du något tips till mig?
Ja, absolut. För, ja, men det som du säger, att då, det blir en grej av det om man ska lyssna på någon som pratar lugnande och sådant, ding, dong, ding, och så vidare. Det kan man ju också bli stressad av. Men medveten närvaro handlar ju egentligen bara om att vara här och nu i det du gör. Så du kan lika gärna ha medveten närvaro, låt oss säga, när du duschar. Till exempel, om du duschar varje morgon så kan du tänka så här att nu ska jag liksom känna hur vattnet känns. Jag ska liksom verkligen gå in i det här, hur värmen känns mot min kropp, hur vattendropparna känns mot axlarna, när jag ska tvätta håret, hur jag känner fingrarna i hårbotten, att jag är, nej, för då ska jag alltså inte stå och tänka på, och när jag kommer till jobbet så ska jag, vänta, då ska jag fixa det där medan jag duschar, då står jag och tänker på alla de här sakerna jag ska göra under dagen, utan nej, stanna där du är liksom och gå in i det du gör just nu.
Jag tänker ju utifrån ADHD, det går ju att när man har ett hyperfokus så kan man göra en sak, men oftast så behöver man ju göra flera saker. Till exempel när man är på lektionerna så kan man inte bara vara på lektion, man vill gärna sitta och rita eller göra någonting just annat där för att kunna hålla fokus.
Ja.
Eller till exempel när jag ska borsta tänderna och även gör övningar i badrummet samt lyssnar på en bok. Alltså, ska jag göra en sak i taget så blir jag ju stressad av det.
Ja.
Så jag tänker mindfulness utifrån ett ADHD-perspektiv känns ju ännu lite bökigare.
Ja, det kan det nog vara. Det har du nog rätt i.
Om man inte blir trummis.
Ja, precis. Man måste, där alla, hela kroppen är involverad på något sätt.
Ja.
Nej, men det har du nog rätt i. Att det kan bli svårt. Alltså, men jag tänker att man får väl hitta sina egna sätt också. Och det kanske man gör också. Det är någonting man lär sig. Men det är kanske svårt när man blir begränsad som i skolan. För där får man inte göra som man vill.
Nej.
Utan där ska man ju då liksom sitta och kluddra i boken. Eller...
Men om jag gör tre saker samtidigt så är jag ju ändå där när jag gör dem. Jag tänker inte på något annat. Så istället för att göra en sak och känna det så kanske jag behöver göra tre samtidigt. Det kanske blir min... mindfulness
ändå. Så kan man ju säga det också då, att liksom alla de här sakerna då skulle liksom vara, för jag menar, om man då tänker på ADHD eller med neuropsykiatriska diagnoser, så är det ju så att de här signalsubstanserna har ju lite svårt att hitta varandra och hitta rätt, så det kopplar ju till lite fel delar i hjärnan. Så, alltså det vi upplever och det vi ser runt omkring oss och det vi hör blir ju, men människor som inte har en neuropsykiatrisk diagnos kan ju liksom lägga saker åt sidan i huvudet. Det är inget problem för en som inte har en neuropsykiatrisk diagnos. Däremot för en som har det blir det här väldigt, för de här synapserna hittar inte varandra och då kan alltså de inte koppla riktigt rätt i hjärnan, så de vet inte var alla de här intrycken ska hamna någonstans.
Det är en flygplats utan kontrolltorn.
Ja, det bara snurrar runt där upp. Ja, så kan man ju säga. Det är så det är liksom. Ja. Och det här är ju förstås jättebesvärligt för en person som har en neuropsykiatrisk diagnos. Det här är ju jättejobbigt. Men man måste ju då hitta sätt som gör att man, precis som du säger, att jag kan fokusera då för dig och hitta någon medveten närvaro, är kanske att ha tre saker igång samtidigt. För då kan jag fokusera.
Precis,
liksom.
Då flyger inte alla planen.
Nej,
landar och
nej precis. Då håller jag lite olika sådana här hjärndelar igång liksom hela tiden. Så det kan ju väl vara ett sätt då. Men mindfulness i alla fall, att hitta den här avledningen kan man väl säga på något sätt.
Jag vill säga tusen tack till dig, Anders, för att du tog dig tid att prata med oss om ångest och ångestskolan. Jag tänkte om du har någon sista, något tips kanske om man vill lära sig ännu lite mer om ångest.
Jag tycker ju det är en läkare och psykolog, Anders Hansen, har ju gjort väldigt mycket bra också om ångest och med mycket forskning. Och där, de finns på SVT Play till exempel och titta på hans serier. Så det rekommenderar jag. Väldigt intressant och väldigt lärorikt och väldigt up to date om man säger vad den senaste forskningen. För det här är ju, att jobba med hjärnan, det är någonting som är i förändring hela tiden. Man upptäcker nya saker och hur vi fungerar och vad som händer i kroppen och så vidare. Ständigt. Så det här är ju liksom ett pågående arbete runt att förstå det här. Men jag rekommenderar Anders Hansens program på SVT Play.
Där har vi en husgud hos min kollega. Och jag har faktiskt upptäckt honom också och börjat titta på de här programmen. Så Anders Månsson tipsar om Anders Hansen.
Ja, exakt.
Tack så jättemycket.
Tack Anders. Själv. Tack.
Du har lyssnat på Halva meningen med livet.
En podd om livet ur ett ADHD-perspektiv.
Med mig, Josefin Jakobsson.
Och mig, Therese Stefansdotter Björk.